Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Pappapodden. Det känns så där med min hälsa, och jag fick lite bastningar för att jag inte berättade om hur sjuk jag var i Thailand.
Ja, alltså, ja, men jag känner
nästan som att jag försökte mörka det.
Exakt. Hej förresten, Nisse heter jag.
Hej.
Om det är någon som inte, jag är nytillkomna lyssnare som sätter på det här och bara, vad är det här för någonting vi lyssnar på? Ja, då är det Pappapodden med mig, Nisse, och dig, Manne, liksom. Så är det.
Ja, jag... Precis, och jag tänkte berätta det då. Alltså jag var ju rejält sjuk. Det var som att...
I Thailand ska vi väl säga. Jag vet inte om det framgick eller om jag avbröt dig. Men du
jo,
var sjuk i Thailand.
Nej, jag sa det. Mm. Ja, alltså jag tror... Vanligtvis så brukar jag ha bäst immunförsvar i familjen. Nu hade jag sämst. Jag fick en grej som Adrian hade som var liksom klassisk influensa med hög feber och hosta och djävulskap. Och jag tror att det var för att jag sprang väldigt mycket. Dubbla pass varje dag och... Varje liksom lugnt distanspass blev någonting annat än ett lugnt distanspass, bara för att jag var så påverkad av värme och fukt. Så kanske att min kropp var liksom så här superskör och mottaglig. Och sen så låg jag...
Alltså du menar att det blev någonting annat för att omständigheterna gjorde så? Det var inte så att omständigheterna gjorde att du började ta ut dig mer än vad du tänkt, utan det var bara att du blev tröttare och det var jobbigare för att...
Ja, det tog precis varenda grej som borde varit lugnt sett i fart blev liksom så här tung, så att det blev nog att jag blev lite belastad. Men så låg jag då i en säng och sådär klassiskt när man har feber att man allting är så obekvämt så att man bävar för natten, för natten är en lång transportsträcka där man borde få komma undan sitt lidande, men lidandet når in i sömnen och det blir bara sådär otroligt obekvämt, för att enda gången man lyckas koppla bort då drömmer man såhär jätteobehagliga feberdrömmar och det gör ont och man vaknar och klockan är liksom 1:35 och man vet att man måste sova bort minst liksom 6 timmar till. Och...
Men också jobbigt jävligt... tänker jag att vara på ett hotellrum om ni inte, jag vet inte vad ni hade för budget, om ni bodde i värsta sviten och du kunde liksom dra dig undan, men som jag föreställer mig så var ni ändå ganska mycket samlade, eller?
Nej, det var vi ju inte, för vi var så himla lite på hotellrummet.
Nej, men jag menar på natten. Så... Natten menar jag. Alltså
på natten var vi alla där.
Ja, och det är ju det vidrigaste.
Ja,
när jag är sjuk.
Ja, det var väl värst för dem att de led av liksom mina hostljud och sånt där. Ja,
fast man vill ju, när man är sådär sjuk, alltså lite, jag kan känna mig lite som när man tittar på så här dokumentärer på den tiden Arne Weise levde, när han pratade kanske om naturen på olika sätt, att så här, när man såg djur som var skadade eller sjuka, att de drog sig undan. Så är jag när jag är sjuk. Man vill dra sig undan, man vill vara i fred. Inte bara för att man inte vill störa andra, utan mer för att man vill ligga och lida liksom i, för sig själv. Man vill inte ha massa andra. Mm. Det är som att lidandet blir värre när man ser att andra typ är friska på något vis. Eller så upplever jag det. Och då tänker jag, jobbigt då att ha dels att det är natt, det här som du beskrev, att man har, att man vill vila, och man tänker att det här är egentligen en stund för återhämtning och ganska härlig liksom, drömma sig bort, försvinna iväg, men sen så är det en vidrig tid för att man är sjuk, och sen så har man då friska människor runt omkring sig som ligger, fy fan, och så är det jättevarmt. Det är jobbigt att vara sjuk på sommaren i största allmänhet. Nu hade ni kanske AC, så det kanske inte märkte så mycket, men hatar att vara sjuk på sommaren.
Ja, nej, det var riktigt jobbigt. Och det som är jobbigt också, det var ju, alltså det är svårt att bara, alltså man blir extremt utelämnad, eftersom jag inte ens kan gå liksom till något kylskåp och plocka ut någonting, utan att varje gång som jag skulle äta någonting så skulle det liksom beställas på en restaurang.
Just det.
Men oj. Men jag kunde i alla fall, jag kunde bidra lite genom att så fort Adrian skulle sova så kunde han sova med mig. Mm, så att han liksom skyfflades in och sen så var med mig 2 timmar som kunde få ut mig. Men det jag skulle komma fram till, som är då speciellt om man är en pappa som är sjuk och har liksom tonårsdöttrar. Och tonårsdotter, jag räknar även Rut till den kategorin som är 10. Det känns som att hon har varit tonåring nu i kanske åtminstone ett år. Mm. Det är att jag blev så jävla roastad hela tiden. Att de kallade mig för jättebebis och pratade om man colds och pappaförkylningar, och att kvinnor som ju föder barn skulle liksom så här vara ute och hoppa omkring på stranden och bada hela dagen om de hade haft motsvarande och sånt där.
Men motsvarande. Gud, så att vad taskigt. Det var som att det vill man ju inte heller ha när man är sjuk.
Jag blev otroligt misstänkliggjord. Mm. Och vi hade liksom inte någon febertermometer, så jag kunde inte bevisa hur jävla febrig jag var.
Fast det är också konstigt att man tänker sig så här, att ha en man cold, tänker jag, är förknippat med kanske att att man vill komma, om att man då vill komma undan på något vis, att man så här, men jag känner efter och nu är jag sjuk, jag måste ligga hela dagen i sängen och kolla på i mitt fall då typ gamla Indiana Jones filmer eller någonting.
Det är också precis, det är också ett så här, om du kan kolla på Indiana Jones filmer då ligger det i farans riktning att det är en man cold. Jag kunde ju på min höjd scrolla lite reels på Facebook.
Exakt, men det är det jag menar. Alltså, det är ju en grej som man verkligen kan få, skulle kunna få lite befogad skit för. Men jag tänker, är man på semester och har betalt jättemycket pengar för att liksom åka till ett varmt land och vara där i 2 veckor, flyga liksom över halva jordklotet, då liksom är det ju väldigt få saker som pekar på att man ska fejka någonting.
Alltså då måste man hata sin familj genuint och brinnande om man hellre ska vara på hotellrummet än ute på paradisstranden med dem.
Så jag tycker att de har inget riktigt case där, utan jag tycker att det är, jag tycker att man behöver inte tycka synd om hela tiden och så här, åh, hur är det och sådär, även om jag tycker att det är att föredra, att det liksom är så här, stackars lilla gubben. Alltså, den kan vara spelad, den liksom de känslorna, men jag tycker ändå att det är bättre. Men jag tycker framförallt att de bara kunde låta det vara. Alltså det känns ju...
Ja, men det värsta var sen när jag började bli tillräckligt frisk för att hänga med och vara ute och käka lunch och ligga i skuggan på stranden och så. Men det ändå var en stor ansträngning att vara med.
Just det.
Men värt det och fungerande ändå. Den var svår, för jag märkte att jag liksom inte riktigt kunde släppa taget om sjukdomen. Att jag inte kunde låta bli att berätta för dem. Alltså att jag ville att de skulle veta att jag är med här och jag sitter och käkar. Men helvete, jag är svag och jag mår konstigt och sånt. Jag tänkte på, som vi pratade om förra veckan, att man när man blir äldre sen kommer vara en så här mindre attraktiv person i folks ögon. Det här är också en grej. Man kommer ju förmodligen komma upp i en ålder när livet gör ont på olika sätt.
Just
alltså det gör ont att sätta på sig, knyta skorna, eller man har ständigt någon ryggont och man känner så här, sig flåsig. Mm. Vad viktigt det kommer vara att bara att inse så här, jag kommer inte kunna få några sympati för det här. Jag kommer bara få liksom så här att folk typ är lite äcklade och obekväma för att livet är så tungt för mig. Så det här måste jag bära helt själv. Mm. Och kanske prata med mina gubbkompisar någon gång i bastun om krämpor eller så där liksom.
Det är väl därför som jag tänker att du vet, när man precis när kvinnor är gravida till exempel och är med andra kvinnor som är gravida, så pratar de väldigt mycket om det. Eller ja, när man precis har varit med om en förlossning till exempel, så vill man gärna prata med andra som har varit med om en förlossning. För att liksom folk utanför den här lilla kretsen är ointresserade av det. Och så är det väl precis med såna här gubbkrämpor. Att det är fruktansvärt ointressant för alla andra. Men däremot så är det väldigt skönt att få spegla sig i någon annan och få prata om det som ligger liksom nära hjärtat just då, så att säga, med en likasinnad. Så att jag tror att det är helt rätt. Jag tror inte att du ska, sen när du har slitit ut din kropp på olika stakmaskiner och annat, så ska du nog inte försöka söka sympatier och prata så mycket om det med dina döttrar. Det tror jag är liksom...
Nej. Eller fru, man kan nog aldrig få sympatier, alltså för kroppsligt lidande.
Det skulle ju kunna med Sara, så skulle det kunna vara om hon också har något, alltså som hon faktiskt också pratar om. Nu känns Sara som en person som, alltså du känner bättre än vad jag gör, det ska jag villigt erkänna, men hon känns inte som en person så jättemycket gnäller över att hon har ont i kroppsdelar, eller det kanske hon gör, eller?
Jo, hon har ju rätt mycket ont.
Alltså, ja, men gnäller hon över det? Jag kan tänka mig att hon...
Ja, jo, men hon gnäller en del faktiskt.
Hon gör det, för att jag har liksom fått känslan av att
och jag
hon...
är ganska dålig också på... Alltså det är ju som att problemet är ju att det är lite för abstrakt med... Om någon säger att den har ont i karpateltunneln, till exempel. Grej i handen liksom. Det är jävligt svårt att relatera till. Man blir så här... Fan, stackars dig, gud. Alltså det säger ju såklart, stackars dig.
Men vadå, hur många säger att de har ont i karpateltunneln?
Många. Det är en väldigt vanlig grej när man har fått barn och sådär.
Att vara ont i en muskel i handen, eller jag vet inte ens vad det var för någonting.
Ja, men du vet, olika nervont och sånt där. Förresten, ett ont som jag har, som jag faktiskt, det är jag stolt över, inte har tagit upp med någon.
Mm-hmm. Men nu kommer
det. Ja, nu tar jag det med er lyssnare. Det är att jag har så otroligt ont i rumpan när jag sitter.
Jaha.
Och det konstiga är att det började, eller det kanske inte är konstigt, men det började när jag började springa. Och jag tyckte att det var så himla dum grej, för att när jag började springa långpass, då började jag se på tiden annorlunda, vilket gjorde att jag fick så här mycket mer tålamod. Att jag blev bättre mentalt rustad för typ en bilresa på 3 timmar. För att jag kände någonstans att om jag kan springa 3 timmar, så måste jag kunna sitta och köra bil i 3 timmar. Mm. Men problemet var att det hände någonting med så här nerverna i min rumpa.
När du sprang?
Jag började göra... Nej, av att jag sprang förmodligen. Mm. Så att det gjorde jätteont att sitta och köra bil. Mm. Och nu har jag haft så då sedan jag började springa för snart 6 år sedan. Och nu, det gjorde så ont. Alltså det var otroligt pinsamt hela flygplans... Nu måste jag berätta en till sak om resan som var hemsk ur pappas synpunkt. Mm. Och det var att när vi åkte till Thailand... Mm. Så tänkte jag så att det känns ju onödigt att både Sara och jag ska ha en... jobbig resa nu och ta hand om Adrian. Det är bättre att en av oss har en skön resa och slipper Adrian.
Mm. Ja.
Så föreslog jag att men en av oss tar ditvägen och en tar hemvägen, så delar vi upp Adrian på det sättet. Och Sara var positiv till det, och hon ville helst att hon ville ta ditresan med Adrian.
Ja.
Främst tror jag för att hon skulle jobba dagen efter att vi kom hem.
Men hur så... tänker du? Hur tänkte du? Ah, okej, det är ju förklaringen då, att hon ska jobba dagen efter. Men annars, det logiska hade väl varit att... Hur lång tid tar det att flyga?
13 timmar tror jag.
Att man delar upp det i typ 2 timmars pass eller någonting. Men det, så
kanske hade varit smartare.
Ja, jag vet inte.
Det blev väldigt lätt att dela upp det, för att... det här bolaget som vi reste med, de vill att man ska betala extra för allting. Så att det visade sig, vi hade inte fattat det, att om man inte betalar extra, mm, då får man inte sitta tillsammans, utan hela vår familj, alla familjer på hela planet var utspridda. Så alla gick omkring som yra hönor och letade efter familjemedlemmar och sånt där. Men jag lyckades då komma väldigt långt ifrån Sara och Adrian.
Ja.
Och jag hade också med mig Imovan, som är sömntablett.
Ja,
jag tar aldrig det. Jag fick det utskrivet när jag skulle åka till Etiopien för några år sedan. För jag skulle vara där så kort, så att jag behövde det för att kunna liksom vara där typ 2 nätter.
Ja, så att du kunde ta en och komma in i det direkt och jobba. Så här.
Mm, exakt. Ja. Så jag tog en Imovan. Det var ju hemskt, för den enda familjemedlem jag hade i närheten av mig var Rut. Hon tyckte jag med rätt att jag var världens sämsta pappa. För att hon, jag sov ju verkligen liksom i 7-8 timmar på planet.
Mm.
Hon ville mig någonting då och då. Den hon fick liksom var jag sover, och någon pruttlukt liksom.
Mm. Nej.
Men,
nej, du pruttar, inte på, du pruttar inte på planet.
Allegedly. Om man är i sin Imovan-dimma och sover, jag kan inte sova djupt och samtidigt kontrollera diverse
kroppar. Ja, men, alltså, men är det här någonting du bara gissar då? Alltså, eller har någon
nej,
sagt
nej. Hon hävdade att det var så. Att, det kom
att du satt då och liksom fluktuerade, eller heter det?
Mm.
Heter det så?
Men så kom vi fram och det bet mig lite i svansen, det här med Imovan. Det var ju fantastiskt att flygresan kändes väldigt fort, men jag var ganska sojnkad. Jag minns inte det här passkontroll och sånt där på i Phuket. Allt är som en dimma. Men, och Sara hade haft en riktigt helvete, för Adrian var lite sjuk även då, i någon tidigare sjukdom. Så att han grät mycket och hade det jobbigt och sådär. Sen då på vägen hem så var han ju också sjuk i någon ny sjukdom. Och eller ja, han hade väl tillfrisknat hyfsat från den, men jag bävade för att nu är det Adrian och jag i alla de här många timmarna, och jag var ju också i sviten av min sjukdom.
Just det. Ja, den var sen lite mer i mitten slutet, alltså din sjukdom, så det var inte så att du insjuknade direkt vid ankomst, utan du var där ett tag och sen så blev du sjuk verkligen där.
Ja, precis. Jag blev sjuk på måndagen när vi hade varit där 8 dagar.
Jaha. Gud.
Jag var i princip, jag var ju feberfri och sådär, men jag hade lite så här fortfarande känningar av olika kvardröjande symptom. Men sen blev det ganska osättigt. Planet blev 4 timmar sent, så vi var jättelänge på flygplatsen. Och Adrian somnade på Sara typ en timme innan vi skulle gå på planet.
Aha.
Och då blev jag jättestressad, för jag insåg att så här, om jag ska ta honom nu, så är det ingen bra start att han sover på Sara. Men det gjorde han, och han sov på henne när planet åkte iväg.
Ja.
Och sen så vaknade han. Och Adrian har ju utmärkt sig genom att vara en person som, till skillnad från Iris och Rut, inte är mammig, utan han är liksom tydligt mammig och pappig.
Ja,
han vill ha oss båda så jävla mycket.
Mm.
Men nu så vägrade han att komma till mig.
Nej.
Och jag satt ju en bit bort, och det var så här, Sara var så här, men han är ju lugn liksom, så att jag tar honom så länge han är så här lugn och gosig. Han satt bara och gosade med henne när han vaknade.
Ja.
Och jag satt några rader fram, och jag insåg liksom att ju längre han sitter och har det så där gosigt, för de hade också lyckats få en trea nu, så att Sara, Iris och Rut satt tillsammans, och jag satt ensam i mitten i en trea med främlingar. När vi försökte sen, vägrade komma.
Men det rimliga hade väl då varit att ni hade bytt plats, tänker jag.
Ja, det skulle vi gjort. Ja, precis, det skulle vi gjort. Jag skulle i så fall satt mig där med, jag vet inte varför, den informationen var lite ovidkommande. Men det var så här att, okej, om vi ska göra nu så att han ska vara hos mig, då kommer liksom han ställa till med en scen och skrika. Han är väldigt inriktad på att vara med Sara.
Ja.
Så att det blev liksom lätt för henne att vara med honom. Så jag satt och skämdes där. Det enda trösten var att jag satt bredvid främmande människor, och den ena som jag satt med var otroligt märklig också.
Uh-huh.
Hon skällde på barn bakom som var glada liksom och stojade lite lätt.
Uh-huh.
Hon sa till mig, jag tog min medicin. Hon bara, vilken dag är du på medicinen? Jag bara, ursäkta, vet du vad det är för någonting eller? Alltså det var konstigt att hon verkade, det kändes som att hon kände igen vad jag tog för medicin. Jag bara, vet du vad det är för medicin?
Men du sa ingenting, utan du bara tog någon medicin?
Nej, jag bara tog den när det kom en måltid. Jag tog medicin. Hon bara, vilken dag är det? Jag bara, vet du vad det är för medicin? Hon bara, nej, men jag vill inte bli smittad. vilken dag är du på medicinen? Jag ska åka ner igen om 9 dagar, då kan jag inte vara sjuk.
Aha.
Alltså hon var typ så här,
vad du tog vet, du för medicin då?
Penicillin och någon hostmedicin och så.
Jaha, alltså du fick penicillin där i Thailand. Det var så illa att du hade liksom en sån grej. Jaha, vad gud. Vad
jag hade lite olika mediciner. Nej, men så hon var verkligen så här, du vet, Saga Norén länskrim Malmö. Mm. Varför medicin? Jag kan inte bli sjuk. Och sen så när hon sov, då snörvlade jag nog lite, för då vaknade hon upp, spände blicken i mig och sa, vill du att jag hämtar papper eller? Vill du snyta det eller?
Va?
Gud. Jag bara, nej, det är lugnt. Ja, det var min tröst då, för att det var ju skönt att jag hamnade i ett sånt konstigt sammanhang när jag hade sånt jävla dåligt samvete över att så här, på nedvägen tog jag Imovan och nu satt jag helt ensam.
Men en annan sak
som var trösterikt, men som inte...
Jag måste bara sticka in här. Alltså, men kunde du hålla tätt då när du var vaken? Du satt inte och pruttade också?
Nej, nu kunde jag absolut hålla tätt.
Ja, skönt.
Men apropå då akterregionerna, så var det också någon slags tröst som jag inte kunde ta upp med någon, med att det gjorde så jävla ont, mer och mer ont hela tiden, så att jag tog den här nackkudden som man har, tog under rumpan och prövade att liksom att halvstå i sätet, men det var som en enorm smärta, som att någon stack knivar i skinkorna som bara blir värre och
gud,
värre.
Gud, vilken rolig. Jag skulle vilja ha en kamera på det här, den här trean i det här flygplanet där det sitter en person som är antagligen ganska anonym eftersom du inte har benämnt den överhuvudtaget hittills.
Ja, han var totalt harmlös kille, ja. Som, eller en man som tittade på film bara.
Och så står det en liksom halvstår, sitter på huk. Och försöker febrilt att hålla tätt och har ont, och sen så är det en som sitter och sover.
Jag hålla tätt själv. Hade jag inget problem med.
Nej, jag vet. Det var lite skämt bara. Jag bara slängde in det för jag tyckte det var kul. Men, och sen så en då väldigt arg, och nu ska man inte slänga sig med olika diagnoser då, men sen tog upp Saga Norén, alltså någonstans på någon slags spektrum, som sitter och bara påpekar olika saker. Kul trojka ändå, måste jag säga.
Ja, eller hur? Ja. Allt där hände ju i mig, men jag hade då två liksom enorma tryck, och det ena var trycket av att jag hade extremt dåligt samvete över att det blev så att Sara var med Adrian, men sen hade jag det här trycket av smärta som var någon slags lindring, som egentligen inte spelade någon som helst roll. Det hade varit bättre om jag inte hade ont, men det kändes ändå som att det var lite mer rättvist i och med att jag hade så ont.
Fast det var ju bara i dig ju. Alltså jag menar, det var ingen som visste om det. Så att, ja, gud. Men,
Men det som var bra var i alla fall att Adrian var en solstråle, till skillnad från den första resan som var väldigt jobbig för Sara, så var Adrian glad och gosig och sådär.
Ja. Så det kan bli, Manne Forsberg. Så det kan bli. Jag har tänkt en del på alltså det är ju, när vi spelar in det här, det är ju väldigt liksom, vädret pendlar lite fram och tillbaka, och som jag har förstått det nu enligt väderleksprognosen så ska det väl bli typ, inte vet jag, 15-20 grader varmare på måndag, senast jag tittade, nu har jag inte kollat när det här läggs upp, men just nu,
idag är det 15 grader.
Ja, kallt. Fast kallt, ja, precis, och det är ju fruktansvärt kallt ute, alltså det är ju sådär, det är ju sällan man får den här kylan. Jag minns ju det var ju några dagar typ för 2 år sedan som det var så här kallt ganska tidigt, i någon gång i skiftet november-december, för jag minns att det låg jättefin tjock is i december.
Ja, men det var inte så här kallt då?
Nej, det var ju inte det, men däremot så var det så här.
Det var typ 10 minusgrader i månadsskiftet november-december.
Men det var så här kallt, kommer jag ihåg, och det måste ha varit någon gång där när Manne var hyfsat nyfödd, alltså vi pratade
2011.
Var det då det var så kallt?
Ja, det var 2 vintrar på raken. Mm. Först var det ju 2009-2010 och sen 2010-2011. Exakt. Båda de vintrarna. Och den här 2010-2011, då var det ju... Jag minns att det var någon så här tidningsartikel som var verkligen så här det vintrigaste man har läst sen novellen Pälsen av Per Lagerqvist. För det var så här att inga tåg gick och att det skulle bli 22 minusgrader i Stockholm och att det skulle vara köldeffekt på 35 för att det var blåsigt. Och tunnelbanan gick inte ovan jord heller. Så att, och jag bodde på Hägerstensåsen, så det var som ett så här journalfilmsaktigt lämmeltåg som gick över Liljonsbron in till Hornstull varje morgon.
Ja.
Ganska länge. Mm. Så det var två så här galna vintrar på raken.
Ja, och det var ju bitande. Ja, men det var ju sån bitande kyla. Och jag minns ju också då, hur, för då på den tiden så promenerade jag hemifrån. Då jobbade jag ju på UR på Tulegatan inne i, på Östermalm. Och då gick jag hemifrån dit. Och jag minns ju när det var sådär 18 minus och man gick. Och när det liksom blir att allt bara fryser och det, så, det blir väldigt stilla när det är så kallt på något vis. Mm. Det är liksom, det är som att allting stänger ner. Alltså det känns som att tillvaron stänger ner lite grann. Och jag tror att det handlar dels om ens egen mentala, alltså ens hjärna stänger ner en del liksom funktioner till förmån för de mest basala grejerna, typ hålla värmen, fokus på det, väldigt mycket fokus på att hålla värmen tror jag kroppen håller på med, inte så mycket reflektera över saker och tänka liksom abstrakta tankar och sånt, utan det är väldigt mycket bara överlev kylan, vilket gör att, i kombination med att djurliv och annat också blir liksom lugnar ner sig, plus att nu när det också ligger ett snötäcke så blir ju alla ljud blir ju lite mer dämpade från,
jo, men sen också atomerna stillar ner sig.
Ja, exakt, det blir ju, alltså, det är ju som is till exempel, det är ju vatten fast i liksom fast form.
Alltså kort bara, så var jag med om i tisdags när jag precis hade kommit hem från Thailand, så var det 17 minusgrader, eller jag ska inte överdriva, det var 16,9 här hos oss, och jag gick ut och sprang och klädde på mig ganska mycket, men det var som en overklig kyla första kilometern, som att så här, jag kommer aldrig kunna bli varm, det gick ju ändå, men det var, för då fick jag ju, det var 33 och sen 17, så det var 50 graders skillnad mot vad jag hade upplevt de senaste veckorna.
Ja, alltså det är otroligt. Men det som jag har tänkt på det här med kylan då, det är att det här är ju en sån här, det är ju en gammal grej för mig som jag pratade om i podden, det här med att besegra väderelementen. Alltså besegra naturen på olika sätt. Och då har jag kommit fram till att kyla är ju att föredra framför värme. Och jag ska förklara varför alldeles strax. Det är väl ganska självklart, men jag ska ändå exemplifiera. Plus att det finns någonting med att när det är, när man utsätts för de här liksom yttre krafterna och man lär sig att besegra dem, och att det är, och det handlar ju om att klä sig rätt liksom, lager på lager. Och jag älskar ju också själva vad ska man säga, spektaklet i det hela, och att det blir liksom någonting som bryter av. Jag cyklar ju varje dag en mil framåt, eller två mil sammanlagt då, men det blir ju en mil enkel från hemmet i Farsta till Zinkensdamm där kontoret ligger, där jag håller på att köra iväg med min lilla budbil.
Har du berättat om det här med polisen?
Gud, det är roligt. Har du berättat att Adrian är gullig? Gud, vilken dålig comeback från mig. För jag försökte komma på någonting som du har berättat, men jag minns ju aldrig någonting, så det fanns inget.
Nej,
det var bara
svårt,
tomt. Men i alla fall så det var härom dagen här i Stockholm, så var det det som på kvällstidningsspråk kallas för snökaos. Det snöade väl det var väl en decimeter drygt under liksom ett antal timmar där på dagen.
Ja, det blåste väldigt mycket
också. Ja, det blåste också, så det blev ju drivbildning också. Men jag bestämde mig självklart för att cykla ändå, för jag tycker att det är roligt. Och då när jag cyklade hem, då var det såna här undantagstillstånd, och jag kände att liksom att jag verkligen stod i fören med mitt vita yviga skägg, stormen rev och seglerna hade liksom gått sönder, och liksom vågorna bara piskade mot min liksom bara överkropp, och jag skrek liksom, is this all you got, hela tiden till någon slags vädergud, come on, try me harder. För jag cyklade då hem, och då hade de ju, jag har alltid skrytit så mycket om att cykelvägarna är så himla fina, och det vet jag att ni pratar om också i Springsnyggt-podden, att det är så bra att springa i Stockholm, för att sen Daniel, heter han Heldén? Han som nu är, är han vald till språkrör nu? Det är han va? Ja, det är han. Han var ju,
ja, jag vet inte.
Jo, han var ju liksom en tongivande politiker i Stockholm.
Är det därför som Stenevi gick ut igår och sa att hon sjukskriver på obestämd framtid?
Nej,
de har ju jättekonflikt.
Nej, det tror jag är för att det är hon som står bakom allt det kokainet som har snortats på alla toaletter i hela riksdagskansliet. Det är hon som går runt och nu måste hon söka hjälp för det här. För att hon kan inte gå runt och knarka liksom överallt. Det får ju sköta. Nej, lite snyggare.
Hon får sköta det på sitt eget kansli.
Exakt. Jag tycker, alltså gud, man måste ju kommentera det där. Jag tycker ju att Norsis liksom comeback i riksdagen var ju väldigt rolig. att där, när då Aftonbladet journalisten,
hon var så jävla liksom butthurt, som att så här,
ja,
som att hon verkligen ville säga att vi drar kopiösa mängder, ja, ladd,
men ni,
men det är ju du också, så håll käften.
Ja, men det var exakt det, som att det fanns något underförstått i att det här håller ju alla på med. Alltså kolla i era jävla toaletter. Vad fan? Alltså det kändes liksom, det var så himla, och jag det är någonting med Nushi som jag ändå fascineras lite av. Alltså hon har ju någonting där inne som jag inte riktigt förstår, vilket gör henne spännande och mystisk. Många andra partiledare är inte mystiska på samma sätt. Ulf Kristersson till exempel, i och för sig en viss anstrykning av homosexualitet, som ju man liksom undrar, alltså absolut. Liksom, det är inte jättespännande att någon är homosexuell. Det som är spännande är ju om någon är det men inte vill liksom att det ska komma ut. Det känns väldigt gammaldags
liksom
också.
Piskar sig genom att vara tillsammans med en kvinnlig präst.
Ja, och där måste jag ju säga att det här är ju bara, jag vill inte nu få någon förtalsdom över mig. Det här är ju bara liksom en känsla som det finns någonting mystiskt i det där. Ja, men,
och det, att han har skrivit en massa kärleksbrev till dig och typ gjort så obehagliga sexuella närmanden och sånt.
Jo, men jag menar ju, bara för att han och jag har en sexuell relation och ska liksom lämna våra respektive, vilket jag ju redan har gjort, bara för att jag lämnade Li för Ulf Kristersson och att han står i begrepp att göra samma sak med sin fru och vi ska flytta ihop i Sagerska huset, behöver inte betyda liksom att vi älskar varandra och att vi har sex och vill dela våra liv.
Det behöver inte betyda någonting.
Nej, det behöver verkligen inte betyda någonting. Men nu blev det ju ett otroligt stickspår. Nu ska jag tillbaks till vädret. Och då när jag cyklade, för då var det trots då Daniel Heldéns beslut som han fick igenom i stadshuset, att cykelbanor ska plogas på precis samma sätt och prioriteras lika högt som bilvägarna. Det ska liksom,
ja, de
inte
är
finnas.
Vissa huvudstråk i Stockholm, inte alla, är sopsaltade.
Ja, men det finns ju
så
som
de,
ett system.
De håller sig väldigt fina.
Man ska alltid kunna ta sig till vissa knytpunkter i liksom förorterna på liksom sopsaltade cykelbanor. Sen så finns det ju vissa
som ofta är flerfilig också.
Ja. Det är otroligt lyxigt och det är ju också bra när man springer på vintern, för att då kan man alltid springa utan dobbar om man vill det, så att säga.
Då kan han bli fruktansvärt hala, alltså nästan halare än omgivande. Vid vissa väderfenomen kan det bli svart is på dem där. Men,
jo, jag vet, men det ska ju inte, alltså om det sköts som det är tänkt, så ska de ju inte hinna bli det. Då ska det ju liksom, då ska det ju köras upp på Tofta. Men här var det alltså en sträcka på 3 kilometer från, nu blir det ju väldigt internt för de som bor utanför Stockholm. Låt oss säga bara att det är en sträcka på 3 kilometer i slutet på min milslånga färd som var helt oplogad. Och det vill säga att jag cyklade genom liksom,
från alltså, Skogskyrkogården.
Ja, okej. Okay. Ungefär så, ja.
Ah!
Alltså helt oplogad, vilket då innebär att jag cyklade, jag har ju inga vinterdäck eller någonting, liksom genom då decimeter tjock nysnö,
ja, det är svårt.
På cykeln. Och det var ju bland det häftigaste jag varit med om. För att då upplevde jag exakt samma sak som du upplevde i Thailand då, när du sprang i början, och att det liksom var mycket jobbigare än vad det ska vara, trots liksom intensitet och så vidare i löpningen, så blev ju det här. Jag har ju aldrig cyklat så långsamt i hela mitt liv egentligen, skulle jag säga. Men aldrig heller varit så trött av en cykeltur. Alltså det var ju, det här var nog lite grann, när ni pratar i eran podd om det här med, alltså träningscykel, cykel som man kan göra då som alternativ träning om man har problem på något sätt, då ska man nog bli så här trött som jag blev. För att här var jag ju tröttare än efter ett liksom lugnt distanspass, alltså i löpning. Jag var helt slut när jag kom hem efter att ha cyklat jättelångsamt i 3 kilometer. Men jag kände hela tiden när jag gjorde det att jag levde och att det var så jävla häftigt och att det var liksom, det här kommer jag kapsla in och minnas säkert i en vecka om jag känner mig själv rätt. Sen kommer jag glömma bort det. Men, och jag kommer också berätta om det nästa vecka i podden säkert, för att jag kommer kanske komma på det igen då.
Och säkert, ja precis.
men och det som jag, en annan grej då med värme och kyla som jag inledde med, som jag nu ska avsluta med, det här med att kyla är ju på ett plan så är ju det faktiskt att föredra, för kylan går ju att göra någonting åt. Och då vet inte jag om det är att det är så att det finns nedärvt i mig som är liksom sedan många generationer boendes i det här klimatet. Att det finns någonting med liksom kyla som min kropp liksom är lite grann anpassad för, att det liksom finns någonting i mig som är så här, ja men jag är gjord för det här klimatet, för att det är så himla enkelt att liksom komma runt problemet kyla, för att man bara klär sig ordentligt, så är man blir inte kall, om det inte är så att det är, vi säger att man är en polarforskare och är på typ Nordpolen och det är 40 minusgrader och blåser liksom 20 sekundmeter. Alltså att det är, då är det svårt att liksom överhuvudtaget klara sig och överleva speciellt länge oavsett.
Problemet är ju de här små, det är ganska lätt att gå ut och så här, nu ska jag gå ut och gå en timme eller jag ska ut och springa så här. Men det som är svårt är alla de här småskvättarna som är att nu ska jag hämta på förskolan och att man inte då pallar för att man ska promenera över gården som är en promenad på 35 sekunder.
Ja, men du har ju något val. Alltså du kan ju göra det. Däremot om det är så här, om det är som när du var i Thailand till exempel då om man är utomhus, det finns ju inget sätt att liksom värja sig mot värme. Det finns ju ingenting man kan, göra. Det är klart att man kan säga, ja vadå, du kan väl sitta i ett AC-rum. Ja, men det är ju inte liksom, det är ju fusk. Alltså det är ju som att gå in när det är kallt ute. Det är också fusk. Jag pratar ju om att vara ute.
Det finns ju
ute.
Några grejer som man gör, alltså om man ska tävla till exempel i varma förhållanden. Och dels är det ju att, jag vet inte om det räknas, men det är ju att vänja sig så att man har en akklimatiseringsperiod. Mm. Och det andra är att man har att man använder kall dryck. Mm. Det här är lite så här kontraintuitivt, eller snarare det går emot vad jag har typ hört från värmeböljesomrar. Man har intervjuat typ asfaltsarbetare som har sagt att de dricker typ varmt te. För det man ska göra om man springer, det är att man ska dricka kall, jättekall dryck för att sänka kärntemperaturen.
Jag har aldrig hört någon asfaltläggare säga att de ska dricka varmt te när det är varmt ute. Det har jag aldrig hört.
Det är kanske bara en enda Aftonbladet-artikel som jag läste den varma sommaren 1994 som har levt kvar. Men jag har läst det och också så här, ibland så kan man folk varna för kall dryck och sånt där när i förhållande till.
Ja, fast det är ju när det är kallt ute. Alltså det, för det gjorde ju mycket lumpen att man hade ljummet, man hällde i varmt vatten i sin fältflaska som sen liksom kallnade av och blev mer och mer ljummet, för att det ska inte gå åt energi att värma upp liksom drycken när den kommer ner i kroppen när det är kallt ute, utan den ska liksom fylla en annan funktion, så att man drack alltid liksom varmt vatten för att släcka törst.
Just det.
Det vet jag ju, men jag har aldrig hört det där att man ska dricka varmt när det är varmt ute.
Nej, en del säger till och med att det är farligt med kallt. Men det, så är det alltså inte. Utan du ska dricka jättekall dryck och sen ska man ha en kall keps och en kall väst.
Ja, och det finns ju saker man kan liksom för att svalka sig såklart. Alltså vi pratar skugga, vi pratar vätska, alltså vatten man häller över sig och så vidare. Men det är ju så att man blir ju pacificerad på ett sätt när det är varmt. Det vill säga att det man måste göra är typ att sitta i skuggan och liksom fläkta med någon typ av anordning som gör att man får luft som rör sig mot den och kyler ner kroppen på olika sätt. Men det går ju inte, alltså med när det är kallt ute som till exempel, så är det ju så här att om jag cyklar till jobbet och det är så här, om vi säger då att det är liksom 40 grader varmt då, vilket väl är kanske motsvarigheten till när det är 20 minusgrader, alltså i liksom värmeförhållanden så att säga, då är det ju otroligt svårt att orka och klara av det överhuvudtaget. Däremot så går det ju att cykla, som nu ska jag alldeles strax här cykla hem till Farsta från Ringvägen där jag sitter och jobbar lite idag. Och då kommer jag, när jag klär mig då och cyklar hem, så kommer det vara otroligt behagligt. Det kommer ju inte vara, det kommer inte vara jobbigt. Det, jag kommer inte heller bli liksom sådär jättesvettig, och det kommer vara, det kommer vara helt perfekt. Och det är ju underbart. Alltså, och det, därför så det slutklämmen är helt enkelt att jag vill lovprisa kylan. Jag tycker kylan, jag tycker det pratas för lite om det positiva med kyla. Och jag vill att det ska upp på dagordningen, ska ut i eten.
Men jag fattade inte riktigt, för vad det positiva består i?
Att man kan, kan bemästra den och leva som vanligt.
Jo, men
vanligt.
Då är ju inte den positiv i sig.
Jo, men alltså, i förhållande till värme.
För du vill ju utjämna, så du vill ju vara varm. Så var, den är positiv i förhållande ja. Till värme. Om alternativen ja. Är 30 plus eller 30 minus. Så
ja, jag tycker att det är, jag tycker att det liksom är folk liksom slentrianmässigt hyllar värme och sommar på ett sätt som är liksom lite ogenomtänkt. För att värme och sommar är jättebra om man är ledig, alltså, och inte har någonting att göra. Men däremot så här, om man ska liksom uträtta saker och liksom tänka och vara aktiv, så är ju kyla att föredra. Och sen så att man klär sig ordentligt, lager på lager, och sen klär av sig. Jätteviktigt också att man har, om man är ute, det är ju att man har någon typ av förstärkningsplagg av värmetyp som man kan dra på sig. För att det är livsfarligt att göra någonting och bli svettig, och sen så är det 18, 19, 20 minusgrader och så blir man kall, för man blir nedkyld otroligt fort då. Så då måste man ha något varmt. Det är viktigt.
Jag skulle vilja slå ett slag för, jag tror den perfekta temperaturen, det är som det är i stora delar av Spanien just nu, som är typ 10, 11, 12 grader på dagen och 5 grader på morgonen.
Det vill du slå ett slag.
Då kan du jobba, du kan springa, och du kan också ta en bara skön promenad.
Ja.
Det är perfekt.
Ja. Har vi något mer vi vill slå slag för i det här, eller ska vi avsluta den här segmenten av Pappapodden och gå vidare?
Om du känner dig färdig med att beskriva hur mycket du tycker om kyla.
Jag har slagit så många slag. Jag har slagit så många slag.
Bra.
Nu är jag färdig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det har hänt någonting otroligt med Adrian som alltså kanske inte framstår som så otroligt för en utomstående, för det nästan hade varit mer otroligt om det inte hade hänt. Nämligen att han har börjat prata. Det hade ju varit kanske en större grej i podden om det är så här, min son har visat sig vara stum.
Ja, just det.
Det, alltså, det hade haft ett lite större kanske nyhetsvärde.
Ja.
Eller, fast vet du, nu måste jag omedelbart säga en parentes här, att jag tycker, jag har tänkt på det som att nästan alla barn utvecklas ju enligt ett givet mönster, och sen så börjar de med vissa milstolpar och betar av dem. Men ju mer man pratar med föräldrar så är det så här, min son har en störd språkutveckling, så att han pratar inte, han är 7 år. Alltså, när vi åkte taxi till Arlanda när vi skulle åka på vår resa, så bad jag om ursäkt till taxichauffören, när jag betalade, förlåt för att det var så stojigt och mina barn pratar så mycket. Han bara, vet du, jag tycker det är helt underbart, för att min 10-åring, han säger ingenting. Han är autist och, och pratar inte. Du vet, det var så jävla rörande att han då såg det som, man kan ju också tänka, min son är autist och säger ingenting och 10 år, och det är jättejobbigt att höra att andra barn pratar skitmycket. Ja, men han tyckte att det var fint och härligt. Mm. Ja. Men så att det är inte självklart kanske att folk ska börja prata eller att folk ska börja gå eller att folk ska göra någonting.
Jag tror att eller? Det är okej att dra en sån här grej om Adrian utan att braska för att det finns folk som har barn som inte har utvecklat talförmåga. Jag tror att det är okej.
Nej, men jag kom på det först tänkte jag att det är en stor nyhet att han utvecklat talförmåga, men jag kom på att det kanske, att det inte är så stor nyhet. Sen kommer jag på igen att det är kanske visst en stor nyhet eftersom det är så olika. Yeah. Så det landar nog att det är en stor sensation och nyhet att han börjar prata. Och det är fascinerande tycker jag.
Vänta, vi måste pausa lite. Bara. Jag ser framför mig hur du har ett redaktionsmöte i huvudet.
Ja, så är det.
Med dig själv och diskuterar nyhetsvärdet i det här. Ett ganska långt, långt möte från liksom, alltså ni ska ses klockan 9. Det ska gå ganska snabbt. Ni ska gå igenom dagens nyheter och så här, vad som ska publiceras och inte publiceras. Och sen så blir det här med Adrians tal liksom åker upp på dagordningen och visar sig vara en punkt som diskuteras liksom anemiskt hela dagen.
Alltså att det blir liksom... får ringa till sina förskolor, det vill säga jag får ringa till förskolan och säga att jag kommer behöva hämta sen trots att det är APT. Ni får med honom på mötet för att vi har väldigt, väldigt viktigt.
Alltså en viktig principdiskussion rörande barns talutveckling i allmänhet och Adrians i synnerhet och frågan om detta är av stort värde för en lyssnare eller inte.
Ja, men och verkligen alltså det ska vi nog.
Och slutklämmen var att det var ju av stort värde. Alltså det visade sig ju ha jättenyhetsvärde.
Alltså stort nyhetsvärde.
Och därför måste vi höra det här.
Nej, men för att också så är det ju så att folk som har olika funktionsnedsättningar, de är så undanstuvade i samhället. Så man kan tänka så här, ja men hur ofta träffar man på ett barn som inte kan prata? Mm. Ja, men nej, det är för att de går olika särskolor och sånt där. Mm. Så det man träffar, har jag märkt nu, det är att man träffar deras föräldrar. I till exempel i taxi.
Ett mörkertal helt enkelt.
Ja, det är stort mörkertal. Jag tror att det var annorlunda när vi växte upp. För då var det mer funkisar som gick i vanliga verksamheter. Just men det. Nu så är det mer att de går på olika särskolor.
Begreppet funkisar har redaktionsmötet kommit fram till att man använder då i Pappapodden. När jag har suttit och diskuterat. Då säger man, vi säger funkis. Det gör vi.
Jag tror det. Missade du mötet?
Jag var ju inte ens inbjuden på det här mötet. Det var ju tydligen liksom above my pay grade.
Ja, det kom väldigt naturligt i alla fall att säga funkisar i det här sammanhanget. Mm. Ja, men det är speciellt för att man har haft en bebis som... Det går ju rätt så bra att kommunicera ordlöst med barn från en ganska tidig ålder. Alltså att de... först bara kanske liksom bajsar och skriker så att man får lista ut, men det är ändå ganska grundläggande behov som man ska hålla reda på. Sen när behoven blir lite mer avancerade så lyckas de ändå peka på saker och sånt där. Mm. Men det som händer när, och det känns ju som väldigt plötsligt som han, som språket liksom inte är något större hinder för honom, utan han kan kastas ut. Dels så visste han ju redan innan vad allting hette och nu vågar han artikulera och försöka formulera de här sakerna, men sen också kan han härma saker på ett sätt som han inte kunde förut. Det är som att liksom som att han har bestämt sig för att ta steget. Att förut så ville han mest röra sig där det kändes riktigt tryggt. Mm. Att han kunde säga till typ mamma och pappa kändes tryggt. Han var inte rädd för att göra bort sig eller att säga helt fel, men att nu vågar han liksom ta alla ord i munnen. Det mest fantastiskt gulliga han säger, det är bril.
Alltså ja, att det är en blandning.
Bilhärmande. Eller
ljudhärmande. Omnimapoetisk, vet du?
Exakt. Ja. Så heter det nog. Ja. Jag har aldrig varit med om det. Bril. Det är jävligt förgåvat.
Men det, jag tänker att det är som den felande länken mellan en riktig liten tultare som knappt kan kommunicera med ord och en liksom verserad trevlig yngling som komplementerar sin pappa på korrekt svenska när pappa kommer hem med portfölj och pipa efter jobbet.
Ja, men det är otroligt för att han gör ju så jävla svårt för sig att säga det ordet. Mm. Men han vill att det ska vara supertydligt. Men sen så vissa språkliga saker då, alltså det, man får reda på vad han vill göra, och det han vill då framförallt, eller till exempel då, det är varje morgon nu så säger han, jag berättade förra veckan att han säger ute, ja, ute, ja, det är att han vill vara ute, men sen är det också äta Rut. Det är någonting han vill göra hela tiden, äta Rut. Och det är det första han säger när han vaknar på morgonen. Och det är för att för 5 dagar sedan, i måndags, så gick Rut upp och bredde någon macka till honom. Och sen så käkade de frukost tillsammans. Och det var så otroligt starkt för honom, så att han varje morgon vill äta Rut.
Men gud.
Och sen så en annan sak som inte är så kul, det är att han säger att mamma är gullig och Rut är gullig. Men om jag frågar om jag är gullig eller Iris är gullig, så tycker han att det är fullkomligt löjeväckande påstående.
Att han nästan slår sig för knäna och skrattar.
Ja, han tycker absolut inte att jag och Iris är gulliga. Men väldigt mycket att Sara och Rut är gulliga.
Ja, men ni är mer snygga, tror inte det jag menar. Att det är så här, alltså, gulliga, ni är mer farliga och mystiska och snygga. Det är det han kommer säga. Först nu så skrattar han.
Jag hoppas att det blir nästa grej som han lär sig, att bli snygga och sexiga.
Men ja, men det är otroligt, sen, det är otroligt att få sen, liksom, ja, förlåt.
Ja, sen när man går ut, jag minns förra vintern, då kunde han ju inte uttrycka sig med ord. Men ibland när det kom, när man gick ut, man skulle gå ut till affären, så man gick ut från bilen och så kom det kall luft i hans ansikte. Då var det som att han inte förstod att han kunde andas. Och så bara, det var så kallt. Han vågade inte andas samtidigt, det hände någonting. Men nu säger han kallt, kallt. Och så säger han, Thailand varmt. Thailand varmt. Och så, kallt, kallt. Så att han på något vis... fundera på det konstiga att vi var i Thailand och att det var väldigt varmt och att nu är det väldigt, väldigt kallt. Så att, men, man kan prata med honom.
Det jag tycker är spännande med barnspråkutveckling, eller barn i största allmänhet, det är ju, tycker jag, att man ser liksom mänsklighetens utveckling. Alltså att se ett barn växa upp är ju egentligen att se hur evolutionen har förändrat oss från liksom ett däggdjur bland andra till liksom förnuftsvarelser som kan reflektera över saker som är värme eller kyla bäst, eller är liksom det här med min sons språkutveckling.
Ja, tog du dig själv där som höjden av civilisation? Att det är dit man strävar, att kunna resonera i en podd kring är värme eller kyla bäst?
Ja, men jag har ju också haft möten, hallå, redaktionsmöten och olika möten där jag kommer fram till olika saker. Och det har jag kommit fram till, att det är civilisationens höjd. Får jag avsluta det här avsnittet av Pappapodden, som är faktiskt 572, med att bara lite snabbt köra en lek som jag precis har lärt mig.
Ja, gärna.
För att det finns ju det här kanske alla lyssnare känner till, och de kan väl mer se det här som ett roligt segment där vi har lite kul, och inte att det finns ett nyhetsvärde i den här leken. Alltså det här kan man tolka på olika sätt. Man kan se det som någonting nytt som man får höra om, som man ska testa, eller så kan man se det som någonting gammalt och som är lite roligt. Det är alltså den klassiska fuck, marry, kill. Du vet, som man brukar göra med typ såhär, Gudrun Schyman, Marie Göransson, Lena Nyman. Och då ska du då välja fuck, marry, kill. Slå mig nu, vilket hade du valt där? Om vi bara ska köra en klassisk. Alltså då tänker jag att det är en levande Lena Nyman. Lena Nyman, Marie Göransson och Gudrun Schyman. Fuck, marry, kill.
Ja, ingen.
Ja, men du måste ju välja. Man kan ju inte säga så. Alltså, vem vill du knulla med? Alltså, lite,
men jag känner så jävla... Det var ett dåligt exempel. För jag känner liksom verkligen inte... För att göra, alltså,
jag skulle absolut knulla...
Det kanske var något som har lite starkare känslor för.
Jag skulle knulla Lena Nyman, absolut. Ja. Och jag skulle gifta mig med Marie Göransson. Och jag skulle döda Gudrun Schyman. Hur kul att gifta med Marie Göransson. Och hur kul att knulla med Lena Nyman. Det tror jag är jättekul. Och Gudrun Schyman, hon får dö i det här liksom sammanhanget. Jag tyckte det var ganska lätt. Men det jag fick lära mig då var att man istället för med liksom kända personer ska då göra det med företeelser eller liksom saker som man gör. Och då tänkte jag att jag skulle köra en sån med dig innan vi avslutar det här. Och så får lyssnarna sen ta vid och kanske sätta sig vid köksbordet ikväll vid middagsbordet och köra det här med sin... om man har en partner, eller man kanske har, man kan göra det med sig själv, alltså göra som du, ha lite möten med sig själv, så kan man göra det, kan vara kul också. Då kan man använda, om man googlar, det här ska jag också säga tips, Det finns, om man bara googlar så här slumpmässig ordning typ, så kommer man till massa olika sidor där man kan skriva in saker och så kan man då välja slumpmässigt. Så då kan man ju göra med sig själv. Det blir lite som att lägga patiens. Att man skriver in olika namn eller företeelser och så kan man sitta för sig själv och klura lite på vilka man vill döda. Men då undrar jag, fuck, marry, kill, Manne Forsberg på de här tre olika företeelserna. Löpa, alltså springa då. Skida. Och stakmaskin.
Ja, men då är det...
Och då vill jag också nu att du... Jag vill att du motiverar också sen. Du kan inte bara ge ett svar nu. Utan du måste du säga... Jag väljer det därför att... Så.
Ja. Ja. Jag väljer Mary löpningen. För att den känner jag starkast för. Och då vill jag ju ha en relation till den verkligen.
En nära relation vill du ha med den.
Ja, i hela livet. Och sen så knullar jag då skidåkningen för att det är någonting som är sexigt. Det är någonting som jag går igång på. Det är också lite mer en lek än en löpning. Löpningen är lite liksom mer allvarstyngd och stora emotioner, medan skidåkningen är ju lite mer lekfull eftersom man åker på ett föränderligt och halt underlag och ibland får man stå i fartställning och det går fort och sådär.
Just det.
Så att den är ju då liksom lite mer erotisk till sin natur med både liksom de här kraftiga sexuella emotionerna. Men sen
oj, nu börjar det rycka lite här i min parish när du pratar sådär.
Jag förstår det. Och sen så dödar jag stakmaskinen, för den också har man ju väldigt starka känslor kring, men det är ju i grunden ett tortyrredskap, en tortyrmetod som man väljer att utsätta sig för, men som ändå kanske man skulle kanske må ännu bättre om man släppte.
Jag fattar. Så att alltså du alltså löpningen, om jag tolkar det rätt nu, är alltså det som du vill ha en livslång relation till. Medans skidåkningen är någon du träffar på en konferens och har en het natt med, men sen så aldrig mer hör av överhuvudtaget. Och sen så stakmaskinen är en vidrig person som du likt Raskolnikov i Brott och straff väljer att hugga liksom i ryggen med en yxa.
Japp.
Bra! Då, det här kan ni göra under veckan här nu om ni har tråkigt medan ni väntar på nästa avsnitt av Pappapodden.
Vad ska jag göra någon med dig också först bara?
Ja, har du kommit på någon då?
Okej. Marconamandlar, dry martini och cigaretter.
Och då skulle jag absolut...
Skulle det finnas någon nisse utan de här tre sakerna?
Då skulle jag knulla med... jag skulle säga, jag skulle knulla med dry martini. För att det är liksom någonting som jag tycker jättemycket om, men det är liksom... jag klarar mig utan det liksom. Alltså det är som liksom grädde på moset på något sätt. Alltså det är liksom en lyx, en guldkant på tillvaron som jag kan vara utan. Alltså likt Nils Felins dikt med många kulörta lyktor. Alltså så här, med många dry martini jag gick mig i vägen ut. Sen hälldes de ut eller dracks upp en efter en och sen till slut var det roliga slut. Men det går ändå. Alltså typ så känner jag med dry martini. Jag skulle döda cigaretterna, för cigaretter är verkligen någonting som är bara onödigt egentligen. Och jag gör det, och jag vet inte hur länge till jag kommer hålla på med det. Jag kommer säkert sluta relativt snart, men just nu så är det, jag är i en sked i livet när liksom, när jag behöver cigaretter, och det, jag tror inte att det kommer, inte om jag känner mig själv rätt så kommer inte det vara för alltid på något vis. Marconamandlar däremot, där har vi alltså, vi har salt, vi har fett, vi har protein, vi har liksom ett snack som speciellt sen jag började äta ADHD-medicin så är det ju så att jag har ju otroligt lite hunger mitt på dagen. Jag tvingar mig själv att äta lunch för att jag förstår ju att min kropp tränger potäter och så vidare. Men att sen komma hem och det är liksom typ det enda jag kan äta. Alltså för jag känner ju att jag behöver ju någon typ av depå fyllning, men jag känner ju absolut noll hunger när jag kommer hem efter jobbet, och då är jag ändå liksom
inte ens då känner du hunger.
Nej, den kommer
typ inte äta någon lunch.
Hungern kommer liksom när medicinen går ur, och det är ungefär 12 timmar, så att om jag tar medicinen vid då 7 på morgonen så börjar jag bli riktigt hungrig framåt 7-8 på kvällen. Så då brukar jag äta liksom middag. Men däremot så förstår ju jag att jag behöver någonting mer än, för jag brukar äta kanske, säg, ja, men det kan inte vara mer än 150 gram mat på lunchen. Alltså det är väldigt lite, för att jag bara tvingar i mig någonting. Och då är mandlarna fyller en otroligt viktig funktion, för det är det enda jag liksom tycker är liksom okej att äta, fast jag inte känner mig så hungrig. Och jag får ju, det är inte som chips att det bara är liksom fett och kolhydrater och salt, utan det finns ju faktiskt lite protein i de där mandlarna. Så att det blir ett giftmål med dem alltså. I nöd och lust.
Stackars chiggen.
Ja, det är synd om dem. Ja, kul. Som vanligt, man, att få språka med dig. Och också jätteroligt att ni är så många som lyssnar på oss. Det glädjer mitt hjärta. Och mitt svarta hål av bekräftelsebehov i min arma värld.
Vi hörs om en vecka.
Puss. Balaclava, them can't see me face. Balaclava, say what them call me. Black Tarantula, see the blue light. Neck on the line. Walk with the four, walk with the nine. Police one search, never one's fine. And me get away, all of the time. Face cover up, like a ninja. High grade S, that a danger. Real ragamuffin, inna the area. When me come a dance, style and lingua. See me face, balaclava. Them can't see me face, balaclava. Them can't see me face, balaclava. 1-4 and a 9 dress up in a barca. Can't see me face, balaclava. Them can't see me face, balaclava. Them can't see me face, balaclava.
Oh my god. Ooh. If ever ring the alarm, but the bear man missing bear man gone. Open the boom and see what I want. If I make some cool smoke, see what I want. Now them man, they don't know what I'm on. This is the big thing that's on.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.